Då ska vi glida in på nästa tema som förutom var bra då är ett slags undertema till Web Service Award. Och det är Darja Isaksson som är vd för Sigrid Creative Colony som ska berätta om gamification för oss. Darja fastnade i den digitala världen första gången hon mötte andra människor via datorer 1993. Som första jobb i slutet på 90-talet så designade hon spel åt MTV, eller MTV som vi brukar säga, på dagarna och skapa interaktiva klubbar på nätterna där hon bland annat lekte med värmesökande kameror och serienumrerade kläder som e-postadresser. 10 år efter att hon startade InUse så driver hon idag den digitala byrån Sigrid Creative Colony och beskriver sig själv som designer, inspiratör och katalysator. Ett litet personligt webbtips då från Darja är email, jag vet inte hur det uttalas, emailga.me för alla de i ständiga jakten på zero inbox. Om jag förstår rätt så är det en slags gamifiering för att få ner, för att hantera sin mail.
Jajamensan.
Jag blir lite sugen. Men jag är ännu mer sugen på att höra berätta om gamification. Välkommen upp, en stor applåd för Darja.
Tack så mycket. Ja, spännande att stå här. Jag känner mig mer som en lite nervös och svintrött småbarnsmorsa än som de där fina orden som sades tidigare. Men det är väldigt spännande att vara här och få prata om något som man väl får säga har varit ett buzzword de senaste åren, gamification. Och som det är med sådana också under ganska massiv diskussion. Så jag kan väl börja med en allmän fråga. Så. Hur många av er har funderat på att använda er av spelifiering i de tjänsterna som ni ansvarar för att jobba med? Hur många har gjort det? Ja, spännande. Några stycken. Inte en skog av händer kan man säga. Jag kan väl börja med en liten recap. Första gången som jag kan minnas att jag möttes av ett, vad ska man säga, spelifierat exempel. Det var när jag var 6 år och min mamma satte upp en lapp på kylskåpet med ett veckoschema och förklarade för mig att om jag följde det schemat så skulle jag börja få veckopeng. Dessutom hade hon instiftat ett nivåtänk på den här fredagens gemensamma familjematlagning där jag automatiskt på grund av min ålder hade levlat upp. Jag fick laga riktig mat. Min lillebror däremot, han befann sig på en lägre level. Han fick bara laga efterrätt. Och jag kommer ihåg hur jag tänkte så att det här är felriggat. Jag vill ju bara levla ner. Jag ville ner till efterrättsligan. Hade inte riktigt de orden för det då, men jag minns väldigt tydligt att det var så jag tänkte. Gamification då, jag är lite rädd att den ska ryckas ut här. Begreppet, eller spelifiering som vi säger på ren svenska. Det handlar ju om att använda, ta element och idéer från spelvärlden och sen applicera dem i helt andra sammanhang som vi inte brukar tänka på som spel. Och många av de här sakerna ser vi ju ofta i våran vardag som till exempel olika typer av belöningssystem eller så. Men en del av de här grejerna är lite nya och framförallt så har vi börjat använda dem i nya kontext. Så tänkte börja bara med att ge några exempel som påverkar marknaden idag. Till att börja med Fuelband, favoritexempel, Nikes fantastiska nyskapande produkt. Den använder ju spelifiering som en absolut kärna i vad produkten är. Här har vi ett armband som är träningscoach, håller koll på när du tränar, hur mycket du tränar, påminner dig om att träna, håller koll på digitala tjänster, du kan sätta upp dina mål, jämföra dig själv med andra, tävla mot andra, utmanare. Det finns en massa sådana saker i. Det finns också en hel del lekfulla inslag i det. Hur många av er har testat Fuelband? Visste ni att om man, i alla fall så funkar det så att om man postar upp på Facebook att nu tänker jag gå och träna med mitt Fuelband och sen en sån här person som cyklar till exempel eller joggar och har lurarna på. Om man då får en like på Facebook medan man tränar, då kommer den här appen att spela upp en liten applåd i öronen på dig. Kanske inte så många som har märkt det, för det är lite om sådär, men när det händer så är det vackert. Ett Stockholmsbaserat företag som heter Psykologifabriken, de har också tagit fasta på det här och faktiskt gjort ett antal appar som de erbjuder marknaden som är till för att vi ska kunna förändra våra beteenden till det bättre, bli bättre ledare, bryta negativa tankemönster och en hel del annat sånt. Där man får sätta upp sina målsättningar och så får man hela tiden feedback ifrån både appen och en coach på hur det går för en. Och det finns mängder av såna exempel, jag ska visa några till. Och ofta, de man hör talas om, de har ju ofta lett till ganska spännande resultat. Den här översta bilden här från gymmet, det var ett företag som jag kan identifiera mig med. Mycket ingenjörer, några tusen däremot, det är många. De upplevde att det var ett problem att det var så få som tränade där. 5% av arbetsstyrkan gick till gymmet regelbundet. Och det vet vi ju är varken hälsosamt eller effektivt eller så. Så de ville ändra på det här. Och de lyckades få sin arbetsstyrka gå från 5% till 80% regelbundet tränande på gym. Vad gjorde de? Sparkade alla ingenjörer och stack till Sats och rekryterade? Nej. De arbetade systematiskt med att ta fram målsättningar, utmaningar, ge feedback på vilka som lyckades och gjorde det här till lagutmaningar. Och det sa det här företaget NextJump och nyckeln till framgång för dem. Så det är några sådana exempel för vardagen. Det har börjat komma en hel del såna här små praktiska verktyg. Så här kommer det här tipset som vi hörde talas om tidigare. Hur många är med mig i den Sisyfos-liknande kampen för Zero Inbox, i alla fall ibland? Ja. Då kanske ni också är bekanta med det begreppet om att man kan försöka jobba på att svara undan mejl på under 2 minuter. Det är så här begrepp som kommer från effektivitetsmetodik. Den här tjänsten, det är en spelifierad webbtjänst som plockar in en hög av dina mejl, säg 30 eller sådär. Och sen sätter den på en timer och så är den där bara, kom igen, vad ska du göra? Ska du delegera? Ska du arkivera? Kan du svara på det på under 2 minuter? Det funkade. Funkade som tusan faktiskt. Jag blev verkligen taggad. Och sen fick jag, så fick jag feedback efter när jag testade. Det här var ju researchen för det här, som ni hör. 23 sekunder per mejl. Slå det om ni kan. Jag har inte fuskat allt för mycket. Det var bara 8 mejl som jag bad att få bli påmind om vid ett senare tillfälle. Ja, så det har börjat dyka upp såna här praktiska små verktyg för oss att använda i vardagen. Utöver de här konsumentprodukterna också då. Dessutom så har man ganska länge, när man har pratat om det här med spelifiering, så har man också fört en diskussion om, ska vi inte försöka använda de här fantastiska insikterna till att lösa stora problem som vi vet att vi har? Miljön till exempel. Och nu har de produkterna börjat komma ut på marknaden. Vi hörde Martin tidigare tala just om till exempel bilbranschen som en som är under förändring. Så nu rullar det ut här. Det här är Fiat X exempel, men också Honda, Toyota, Volvo. De har börjat skapa den här typen av tjänster som är till för att påverka oss bilförare. Ge oss feedback. Hur klimatsmart kör jag egentligen? När kör jag klimatsmart, när inte? Jämför oss med andra. Kanske hålla koll på våran sambo. Ha en liten diskussion där hemma. Exempelvis. Och jag har jobbat med att designa ett par liknande tjänster inom energisektorn. Så för bil får vi se vilken impact vi får. Men inom energisektorn så ser vi ju att regelbunden återkoppling och incitament bidrar i snitt med 15% mindre energikostnader bara genom att man överhuvudtaget skapar den här typen av tjänster. Så vi får se vad som händer på miljöfronten inom bil. En annan av de här lite större frågorna som man brukar prata om, det är ju, hur kan vi använda de här insikterna inom utbildning? För utbildning är ju ett område där vi har av tradition, men det finns betyg, det är en typ av belöning, det är definitivt återkoppling. Jag är 70-talist. På min tid så fick man i alla fall guldstjärnor i en anteckningsbok. Det var rätt så trevligt att få den. Jag minns att fröken hade en liten låda där. Den här kvinnan, hon undervisar elever med koncentrationssvårigheter i matte. Och hon var inte ett dugg intresserad av spel själv, berättar hon. Men hon gjorde som duktiga pedagoger gör. Hon reflekterade lite över hur tusan ska få mina elever intresserade av det vi ska syssla med här tillsammans. Och så konstaterade hon att när de kom in till plugget på måndag morgon, då pratade de om spel. Så trots att hon aldrig hört talas om den här trenden och hon gjorde det här, så tänkte hon, hur kan jag använda det här i min pedagogiska uppgift? Om ni tittar bakom henne, så jag vet inte hur väl det syns för er, men det sitter så stora lappar bakom henne där det står level 1, level 2. Så hon bröt helt enkelt ner kunskapsmål och kallade det för levels, vilket ungarna känner igen sig i. Och sen skapade hon också, vilket också är ganska klassiskt för spelifiering, små avatarer, alltså små representationer av varje enskild elev som hon satte upp på de här och visade tydligt var de var på den här kunskapsresan. Och de här avatarerna var ganska enkla till en början. Så framstegen innebar ju att avataren blev lite pimpad. Det blev coolare och coolare med tiden. Och det här funkade superbra. Hon märkte väldigt snabbt att fler elever började komma till lektionen och låta bli att skolka. Och ett fint mätbart resultat var på nationella proven 22% bättre resultat för en grupp ungdomar som satt i hennes klassrum för att de hade problem med de sakerna. Så det är klart att det finns en massa inspirerande exempel från fantastiska framgångsexempel att inspireras av. Och det är ju en av anledningen till att Gartner konstaterar i sin trendrapport förra året att av de stora företagen så kommer 70% att ha åtminstone någon spelifierad applikation till 2014. Jag tror att det finns en annan anledning till det här också. Och det är ju det här som jag misstänker att ni känner av i vardagen. Konkurrensen är tuffare. Det har vi också hört talas om tidigare. Det är svårare och svårare att få människors uppmärksamhet, tid och engagemang. Just därför att bruset är så stort. Just därför att utbudet är så stort. Så det blir viktigare och viktigare att hitta de här sakerna som faktiskt kan öka engagemanget. Och då är det klart att då har ju spelifiering av vissa uppfattats lite som den här silver bullet som kan göra stor skillnad. Men, för att citera Gartner igen då, så är det också så att de i årets rapport bedömer att väldigt många, en överväldigande majoritet av de spelifieringsinsatser som man ser där ute idag, bedömer Gartner kommer att misslyckas. Man kommer inte att nå de målen som man satt upp på grund av dålig design. Och för mig så börjar det kännas som att jag föreläser bara om ett enda tema. Tionde året så här. Det finns bra och det finns dålig design. Bra design är sånt som funkar för användarna. De lyckas med det de vill. Det skapas ett värde i utbytet mellan vad vi försöker ge för slags serviceupplevelse och mellan vad de här användarna gör. Och dålig design, det är den där inget händer. Eller ännu värre, där någonting dåligt händer. Där användarna, kunderna blir sura, trötta och drar. Och som vanligt så är det också så här, vad är det då som krävs för att faktiskt skapa en bra spelifieringsupplevelse? Någonting som funkar. Som i alla andra fall också. En förståelse för målgruppen. Vad är deras egentliga behov och drivkrafter? Och det här är lite intressant då just inom spelifiering. Att den här gången, inom det här området, så finns det massor av forskning på hur vi fungerar. Därför att spelmekanik handlar om att jacka in i någonting som är våra allra djupaste psykologiska drivkrafter. Som vi ofta kanske inte är så här supermedvetna om. Så det finns många modeller för hur man ska beskriva det här. Jag tänkte bara lite snabbt visa er en. Som togs fram av en kille som heter Bartle på 90-talet. De flesta modellerna som finns, de hanterar, delar upp människor baserat på saker som handlar om hur vi förhåller oss till tävling och konkurrens. Hur vi förhåller oss till prestationer överhuvudtaget. Och hur vi förhåller oss till vår omvärld. Alltså relationer med andra och saker runt omkring oss kan man säga. Och just den här modellen delar upp spelare i fyra olika delar. Och det ni ser framför er här, det är en persons sätt att omsätta den just i så här traditionell spelifiering. Men bara för att lite snabbt beskriva dem så kan vi se dem som kallas för killers. Väldigt konkurrensdrivna. Det är helt enkelt roligt att vinna över någon annan. Vad är det då viktigt att tillhandahålla för upplevelse? Då blir det viktigt att se vad andra går för och det blir viktigt att visa när man har vunnit. Achievers däremot går kanske inte igång så mycket på att vinna över någon annan, men prestationen i sig, det ska finnas mission accomplished. Jag gjorde det här, fanns ett mål, jag tog mig dit, nu är jag klar. Det känns bra. Det roliga är, ni kanske sitter och känner igen er i en del av det här, hur man ibland kan tycka att människor på den andra skalan är helt obegripliga. Så om vi tar människor som är snarare socialites, som värderar väldigt mycket utifrån hur påverkar det här mig i relation till andra? Ger det här mig nya kontakter? Hittar jag andra? Hur liksom, så, prestation? Med. Tävling? Så. Och människor som är utforskande, ja, men de vill inte känna sig bundna, de vill inte syssla med saker som är alltför styrda. De vill utforska, hitta nya saker, bryta ny mark, se saker som de inte hade sett förut. Så i traditionella spel så kan man använda det här till exempel med, vad hittar vi på för belöningar? En utforskare blir jätteglad om han får en häst som gör att han snabbare drar sig fram till en annan värld. Vad betyder det här när vi försöker använda den här typen av drivkrafter för att skapa belöningssystem och feedback i våra digitala tjänster för att skapa det här engagemanget? Ja, dels så betyder det att vi kommer att behöva jobba med mix av olika sätt att ge feedback, återkoppling på vad man just har åstadkommit. Ett exempel som jag tänker att många av er säkert känner igen är ju LinkedIn. De hade ju fram till inte allt för länge sedan den här profile completeness-stapeln. Din profil är just nu 70% klar. En achiever som ser det känner 70%. Det är ju inte okej. Den här måste bli färdig. Vart ska jag gå? Vad ska jag göra? Jag vill ha 100% på min profil. En människa som är en socializer känner ju med. Jag tycker inte, vadå 70%, 100%, din jäkla uppfattning, vad du tjatar, jag är klar. Kommer du gå igång på ett helt annat sätt på den här typen av feedback? 19 personer har sett min profil, vilka var de? Var är de? Vad har de för bild av mig? Vad kan jag göra? Kan jag påverka den? Kan jag fixa den? Kommer gå dit och fixa sin profil på LinkedIn av den anledningen? Klart att vi kan ha båda drivkrafterna, men om man ska generalisera så. Så det är klart att en mix av båda de här feedbacktyperna kommer vara mycket, mycket effektivare än bara den ena. Att inte ha någon alls. Låt mig bara säga så här. Vi personifierar ju inte våra intranät. Bara så där. Alltså, ni vet det gamla. Vill du inte personalisera din min sida hos oss? Det kan väl kännas bra. Nej. Här ska vi se. En annan sak som vi kan använda det till. Det måste inte bara handla om funktioner för hur vi ger feedback. Det kan också vara ganska små grejer som kan göra stor skillnad. Några forskare gjorde en studie i hur kan vi påverka vilka svar vi får i enkät och vilken svarsfrekvens vi får med hur vi skriver uppgiften. Och då var det så här enkelt. Hej, beskriv dig själv, tack. 2,5 ord i snitt. Vad var det? 85% tyckte att det var värt medan. Däremot, kan du beskriva dig själv med 7 ord? 4,5 ord i snitt. 98% svarsfrekvens. Vad betyder det här för oss? Kan du se över alla dina texter på hela din webbplats med de här ögonen och vara så här smart? Kanske inte. Kan du göra det i dina viktigaste konverteringsflöden? Skulle det kunna göra skillnad? Sen vill jag poängtera att det är viktigt att det här inte bara handlar om de här funktionerna, feedback, samla poäng, skapa tävling och sånt. De allra bästa sätten att hantera de insikterna från spelmekanik är att bygga det i sin tjänst inifrån och ut, från grunden. Skapa en lek, en värdefull upplevelse. Och här finns ett annat exempel. Den tävlar faktiskt om platsen på vad jag ville tipsa på, så jag kan ju ta upp det så istället. Code Academy är en webbplats där man kan utveckla sina programmeringskunskaper oavsett vilken nivå man börjar på. Låt oss säga att man kommer dit och aldrig har programmerat tidigare. Vad möts man av? Inte ett programmeringsformulär, utan någonting som ett väldigt klassiskt terminalfönster för programmering. Som börjar med ett personligt tilltal. Bara, hej, berätta för mig vem du är. Och så får man göra det på det sättet som man gör när man programmerar. Så här, bra jobbat. Nu har du just skrivit din första rad kod. Och så tar man sig vidare. Så registreringsflödet på den här tjänsten är den första lektionen i programmering. Det är ett klassiskt Hello World-programmeringsavsnitt. Som hela tiden ger en feedback på att man har klarat av det, man får känna sig duktig och dessutom fick man någonting gjort. Man har registrerat sig. Allting med ett personligt relationstilltal. Fantastiskt välgjort. Så, varför tar jag upp sådana exempel? Jo, för att de flesta som jobbar med spel, de som forskar på vad är det vi människor tycker är roligt, vad går vi igång på, de tycker inte om begreppet spelifiering. Av två anledningar. Å ena sidan så säger de att det är en risk att vi helt enkelt, alltså man överförenklar hur spel funkar och vad vi människor tycker om till någon slags ganska vulgo variant av så här, stimuli respons och lurar i värsta fall sådana som oss som bygger tjänster att tro att om vi slänger på ett virtuellt poängsystem och lite feedback och en topplista och en profilsida, då kommer alla att vilja blogga på intranätet och alla kommer att vilja signa upp på oss och alla kommer att vilja dela hur bra vi är på Facebook. Och så funkar det inte. Och dessutom så är det så att om man gör det här bra, så som bäst så kommer det att betyda, så kommer det att betyda att det kanske funkar, men inte långsiktigt. Som sämst skadar det varumärket. Så en person som är en tydlig profil inom spelvärlden, hon säger helt enkelt så här. Om man gör det här bra så jackar vi ju in i de allra djupaste psykologiska drivkrafterna vi har som människor. Om vi gör det bra med ett uppsåt att påverka människor och göra saker som vi vill, så är det omoraliskt. Det är manipulation. Men om vi använder det här för att skapa värden för dem som vi vill hjälpa, att hjälpa människor att åstadkomma någonting som de vill, då gör vi någonting jättebra. Jag vet att jag har ont om tid, så jag får inte säga så mycket mer om det. Det finns fler kloka personer, sådana som på riktigt kan kalla sig fun theorists och komma undan med det. Så jag vill också slå ett slag för den här typen av design, att tänka gameful design, sånt som skapar en lust att lära, en lust att lösa ett problem, en lust att göra någonting. Det är bra. Och det behöver inte alltid handla om de funktioner som man traditionellt tänker på när man hör spelifiering. Så för att avsluta med ett lite roligt exempel, ett exempel som inte alls är vad man kanske tror, men som alltså förbättrar ett problem med 80%, ett problem som har plågat ungefär halva mänskligheten. För mycket kiss utanför pissoarerna. I Amsterdam så etsade man flugor i botten på pissoarerna med resultatet 80% renare där inne. Och tror jag, faktiskt ett leende på läpparna på rätt många som kom ut. Då har man gjort använt spelifiering och spelmekanik till att göra världen lite bättre. Gör det ni också. Tack.